Välkommen till Kjellander och Björk, en framtidspodd som drivs av mig, Mats Björk, och min poddbroder Andreas Kjellander. Tillsammans utforskar vi framtiden genom samtal med Nordens ledare, tänkare och kreatörer, och idag pratar vi med Tommy Bindefeld. Tommy är marknadschef och creative director på Svenskt Tenn. Han har sin bakgrund inom fashion från spännande, prestigefyllda utbildningar och massor med år på indiska. Men för några år sedan lockades han över till vad man kan säga är en kommersiell kulturinstitution, Svenskt Tenn. Vi får oss en fin pratstund med Tommy, och han öppnar generöst upp sin stora kunskapsbank för oss när vi gör oss nyfikna på hur detta spännande företag har lyckats hålla sin relevans, sin integritet och sin unika, och får vi kanske säga, sunda inställning till företagande. Vi är nyfikna på mycket här och ni kommer märka det. För er som är bekanta med varumärket så vet ni säkert att Svenskt Tenn fyller 100 år strax, men hur funkar Svenskt Tenn egentligen? Hur var grundaren Estrid Eriksson och den kända formgivaren Josef Frank? Hur bygger man en verksamhet som håller sin relevans över sekel? Och hur var det egentligen, tror vi, att hålla sin hantverkarfana högt och sin starka tro på kvalitet när ett helt affärsparadigm gick mot massproduktion? Och vad kan Svenskt Tenn kanske stötta andra med nu när pendeln onekligen svänger tillbaks till det kvalitativa, till det genuina och till det autentiska? Vi vill också säga att det här samtalet är möjligt genom vårt samarbete med Adyen. Adyen är betalbolaget bakom några av 20-talets ledande företag såsom Spotify, H&M, Elgiganten bland annat. Med Adyen behöver du bara en enda plattform för att ta betalt på nätet, i butik, i app eller i vilken kanal som helst egentligen. Och på vilken marknad som helst, så att du kan samla insikter, möta kundernas förväntningar och ta kundupplevelsen till en helt ny nivå. Vi är otroligt tacksamma för Adyens stöd i våra samtal om framtiden. Vi tycker det känns så spännande att få prata med Tommy om hur den här 100-åriga verksamheten har jobbat för att ständigt vara framtid. Och man får faktiskt en hint om man läser deras hållbarhetsfilosofi. De skriver: ju mer kunskap man har, desto enklare blir det att diskutera komplexa samband. Vi ger er Tommy Bindefeld och Svenskt Tenn.
Varmt välkommen till podden, Tommy.
Tack så jättemycket.
Vad kul att ha dig här.
Tack så jättemycket, det är jättekul att vara här.
Har du en bra eftermiddag?
Ja, det hoppas jag.
Det kanske blir bättre nu.
Ja, det kommer bli bra.
Du, vi vill ju... Åh, gud vad spännande. Vi ska ju prata om Svenskt Tenn idag. Men kan vi inte så här, hjälpa... Vi hjälper gästen ombord här. Kan inte du lite grann berätta om vem du är, Tommy? Mm.
Jag är göteborgare i grunden och flyttade till Stockholm för att gå på Beckmans designskola.
Just det.
Och gick modelinjen där och trodde att jag skulle bli klädformgivare. Har jobbat inom retail ända sedan dess och har jobbat med allt från formgivning av kläder och inredning, och sen har jag varit designchef och creative director och marknadschef. Och sen så började jag på Svenskt Tenn 2008.
Just det.
Och har en lite märklig märklig kombination av roll, att jag är både marknadschef och creative director.
Jättespännande.
Det har funkat, men det är företaget växer och vi behöver mer. Det behövs mer hela tiden och så att jag kommer också dela på rollen framöver.
Du hittar dig själv i så här situationer där du får förhandla med dig själv.
Nej, men i många andra företag, eller andra företag där jag varit, så är man ju som creative director uppdragsgivare till en marknadschef. Och marknadschefen tar det vidare. Nu, det har ju fungerat så bra på det sättet att jag har liksom en tanke och en idé från början och kan driva den hela vägen ända till din når kund. Mm. Eller till din når den som vi vill nå. Men det är ett ganska tungt lass.
Just det.
Så nu jag ser att jag kan bidra med mycket annat. Så
Den är, ja, det är intressant tycker jag, för det sitter ju verkligen ihop tycker jag också där med kreativitet och marknad och kundupplevelse. Så att det, jag kan tänka mig att även om ni hittar en, ett sätt att dela rollen där så kommer det vara en nära relation med den här personen i fråga.
Ja.
Jag tänker att man kan, jag vet inte vilken utsträckning man behöver det, men kan du inte beskriva lite grann vad Svensk Tenn är för någonting också?
Svensk Tenn är ett ganska snart 100-årigt företag. Det grundades 1924 utav Estrid Eriksson som då var utbildad teckningslärare. Och man får tänka på att i början på 20-talet så var det nästan det enda som kvinnor kunde utbilda sig till, det var lärare. Mm. En lärarinna. Och hon utbildade sig då till teckningslärare för att hon var då intresserad av det estetiska. Hon, när hon var 30 år så grundade hon firma Svenskt Tenn som då var en liten verkstad. Det var en liten verkstad och en liten butik där hon och hennes kollegor eller vänner som hon hade gått utbildning tillsammans med och sådär, konstnärer gjorde tennföremål som då var väldigt mycket i tiden. Och hon skapade snabbt uppmärksamhet på företaget. Hon var otroligt duktig på att hitta det rätta och göra det som låg i tiden. Mm. Hon ställde ut på världsutställningar, hon vann guldmedalj, hon var väldigt framgångsrik. Och 1927 så flyttade hon till butiken till Strandvägen på samma adress som den ligger fortfarande. Och hon såg någon gång i början på 20-talet Josef Franks formgivning och hade väl sett honom, tror vi, ute i världen också på utställningen som hon var på. Den tidens, som man kallar det för, influencers som visades ju upp på, det var ju internet, var ju världsutställningar, det var det som visade upp sig. Eller det var Instagram. Exakt. Så hon hade sett honom och försökte få kontakt med honom, och Josef Frank var en av de största arkitekterna mellankrigstidens största arkitekter. Han var judisk härkomst, han var gift med en svenska, och när Hitler tog makten och det började bli oroligt att stanna kvar i Österrike, i Wien där han var verksam, så bestämde de sig för att flytta till hennes hemland och till Sverige då. Och då flyttade de till Stockholm 1933 i december.
Just det.
Och han började i januari 34 att samarbeta med Estrid Eriksson. Och det gjorde de resten av sitt liv.
Ja, när vi gjorde research här så såg en sån söt bild där de sitter bredvid varann i en soffa. Det är ju en bra bit från 34 då.
Ja.
För de är äldre över det här. Mm. Och hon har så elegant, fin hållning. Och Josef ser faktiskt lite trött.
Ja, men hon stod väldigt mycket för elegans. Hon var den som var ut, som hon arrangerade. Hon gjorde liksom möbleringar. Hon var den som hade mycket kontakterna. Och de hade snudd på ett unikt samarbete, för de hade ju ingen relation, för båda två var gifta på varsitt håll. Men, och hon kallade honom för professor Frank hela hans liv, och han kallade henne för, det roliga är att hon var född Eriksson och gifte sig Eriksson, men tog bort ena S-et och så att det blev ett C och ett K.
Just det,
K mot C. Så han kallade henne för fröken Eriksson eller fru Eriksson. Så att det var, de hade en otroligt speciell relation, tror jag, för de hade en sån respekt för varandra, och hon litade fullt och fast på honom. Det finns något fantastiskt citat som jag alltid brukar nämna, och det är att hon accepterade allt som han gjorde och han gjorde allt som hon önskade. Kan det vara en bättre arbetssituation?
Helt fantastiskt. Det, liksom... det där ska du skriva i den här rekryteringsannonsen sen, för om ni är marknadschef eller ni söker länge. Men alltså där hon var, det var ju i tiden, det har vi förstått. Det här har varit ju liksom en succé direkt, tänker jag också, i tanke på också vilket liksom klientel eller vilka kunder man fick direkt på, liksom, på höga nivåer här. Men hon var ju också före tiden, eller före sin tid. För jag tänker också att det var ett, jag levde inte då, men vad jag har läst i böckerna här, det var liksom en värld för männen. Entreprenören var liksom en man som var liksom riskbenägen och beslutskraftig. Och här kom det en kvinna.
Hon var ju inte den enda kvinnliga entreprenören i sin tid. Det finns ju väldigt många andra som startade företag. Men hon var ändå så otroligt driven och hon var uppmärksammad. Och hon gjorde liksom sin... ska säga, hon gjorde sådana val som påverkar oss än idag. Och hon arbetade på ett sätt som var väldigt visionärt, skulle jag säga. Hon jobbade med liksom influencers fast det inte fanns som benämning. Hon jobbade med PR. Mm. Hon jobbade med samarbeten med formgivare. Hon jobbade med det som vi gör idag. Mm. Men sen måste jag då liksom knyta säcken här, eller tidigt gör det, men för att det som hon verkligen gjorde som gör att vi finns idag, det är att när hon blev gammal så ville hon ju att det här företaget skulle leva vidare. Mm. Och hon hade inga egna barn och Josef Frank hade dött långt tidigare, men paret Frank hade inte heller några egna barn. Mm. Så då hade hon en dialog med Anders Wall, den stora finansmannen Anders Wall, och de kom fram till att Kjell och Märta Beijers stiftelse förvärvade Svenskt Tenn. Mm. Vilket innebär att vi ägs av Kjell och Märta Beijers stiftelse, och det finns inskrivet i stadgarna redan från då att all vinst från Svenskt Tenn ska genom stiftelsen delas ut till forskning, allmännyttig forskning. Mm. Och det här är liksom helt unikt. Mm. Dels så bygger vi företaget vidare på dessa två helt unika personer och fantastiska inom sina skrån. Mm. Plus att vi har en stiftelse i ryggen som har målet att Svenskt Tenn ska leva vidare för evigt. Mm. Och att vi ska förvalta det här arvet efter Josef Frank och Estrid Eriksson in i framtiden. Mm. Så det blir liksom en Det valet hon gjorde 1974-75, det kommer påverka det här företaget för alltid.
Otroligt intressant. Ja, jag tycker det är jätteintressant. Jag tycker också att det här är med en annan... Alltså, du sa där att de som startade... när du pratade om utbildningen, att man utbildade sig till lärare då vid den tiden. Mm. Jag tänker också att vilken identitet hon hade, om hon såg sig som entreprenör där. Mm. Jag tänker att om man drev en skola då kanske man mer såg sig som en föreståndarinna snarare än liksom en liksom entreprenör. Mm. Men jag tycker med de val hon gjorde som du beskrev här i sin, vad hon gjorde för Svenskt Tenn visade verkligen också på den här långsiktigheten i det här företaget.
Ja, hon drev ju företaget under 50 år.
Verkligen.
Och det var ju hennes familj. Hon hade gift sig sent så att det blev liksom, hennes familj var, eller hela hennes liv tror jag var den här butiken och företaget.
Och jag tänker, alltså om vi går från det här kvarteret vi är nu och går till Handels och tittar på en startup-strategi, digital startup-strategi, då skulle vi se de här elementen. Kanske inte stiftelsedimensioner, alltså setupen man har gjort, men i övrigt för hur man lyckas bygga en verksamhet skulle ha de här elementen. Det skulle vara partnerskapsdrivet, alltså så att man koncentrerar sig på sin sak och så försöker man plocka in de bästa runt omkring sig som gör de andra grejerna. Mm. Så man gör sin del i så kallade värdeströmmen. Mm. Det tycker jag hon verkar ha intuitivt liksom uppfattat att Josef ska med. Det är att det finns definitivt en hållbarhetstanke från start ett, nu från dag ett.
Absolut.
Och den känns ju supermodern, fast den är då 100 år.
Mm. Det som är spännande med hennes sätt att samarbeta med andra personer, hon valde att arbeta med många personer som inte var så etablerade eller som redan var liksom kända. Mm. Om man tittar på Josef Frank i Sverige var han ju inte känd.
Nej.
Och hon var den första som ställde ut Torun Hybe Bylov, smyckesformgivaren. Mm. Hon hittade henne på Konstfack. Hon hittade talanger. Och det har jag tagit med på något sätt och tycker att det känns också så viktigt arv från henne att också lyfta unga studenter, att lyfta icke-kända personer, att inte... Det är inte för att rida på någon annans varumärke som vi gör samarbetet, utan det är för att få fram någonting som blir unikt och speciellt för Svenskt Tenn.
Jag tycker det är också igen, vi handväxlar några ord här innan vi trycker på räck, just fokuset på liksom på produkten och på hantverket. Mm. Att verkligen sätta liksom den goda smaken mitt i rummet. Mm. Tänker jag också att inte då välja den där liksom Kanye West-influencern utan att faktiskt gå på någon som bara är riktigt jäkla bra på det man gör.
Ja, och så blir det lite roligt, eller det blir ju en marknadsstrategi egentligen att man vill att ja, men vår publik ska upptäcka den här personen genom Svenskt Tenn.
Mm, just det.
Så nästa gång de ser någonting som den här personen har gjort så tänker de på Svenskt Tenn. Mm. För att vi kopplar det med det namnet. Mm. Och också att vi som arbetar på Svenskt Tenn, vi arbetar på Svenskt Tenn. Och jag är creative director på Svenskt Tenn, men jag är inte ett eget varumärke.
Nej.
Som det ofta är i modevärlden. Mm. Där de stora creative directors, de är varumärken i sig.
Just det. Men det där blir intressant och snabb reaktion också. Det är ju det där är nog en egenskap som man, om man ska bygga någonting långsiktigt, då måste man ju på något sätt få ögat för vad som är värt någonting.
Mm.
Och det är inte nödvändigtvis vad samtiden beskriver är värt någonting. Så att kunna då med integritet börja samarbeta med någon som inte är synlig blir ju ett element för att lyckas och ständigt lyckas.
Mm.
Den andra då, det är när ni plockar ut någon nu samtida person som står på kanske nyutbildad, inte vet jag. Mm. Kanske inte har fått byggt namnet. Mm. Och så får man komma in i Svenskt Tenn-sammanhanget.
Mm.
Blir man skraj? Tänker jag.
Ja, det finns det nog de som gör, som blir. För varumärket Svenskt Tenn borgar ju för någonting. Mm, det står precis. Ju för någonting. Mm. Och det är klart att det är säkert de som jag har arbetat med genom åren som har tyckt att det har varit lite läskigt att arbeta med Svenskt Tenn. Men jag tror att alla uppskattar att den värdegrund som Svenskt Tenn står för och det hantverket, den kvaliteten, den långsiktigheten, att få jobba med det är ju i princip idag unikt. Det finns ju ingen annan som kan göra det på det sättet som vi gör det.
Söker sig folk till er också?
Absolut.
Ja.
Absolut.
Så det blir liksom, det där blir också en del av som creative director att då få hitta personer och sammanhang som beroende på att ni ska ta vägen.
Verkligen.
Mm. Det är också ett sätt att bara att få relatera sig själv, tänker jag då, kring ett sammanhang av Josef Frank. Mm. Det är som att skriva en låt till ett ABBA-album. Josef Frank var verkligen, det har ju varit liksom så här min väg in. Mm. Jag berättar för dig det också, jag har bott på Rindegatan 52. Mm. Och faktiskt har lägenheten under där Josef Frank bodde. Jag såg det var bara några år sedan, ett så här historiskt inredningsreportage som de hade gjort när man såg bilder. Nu, synd att de var svartvita, för man kan verkligen tänka sig färgerna i den här. Men den var inredd lite annat än min lägenhet, ska jag säga.
det finns faktiskt några färgbilder också. Från,
ja, det gör det. Ja. Gud vad fantastiskt. Mm. Och så vart ju den här då, för han fick ju också en Josef Frank Plats heter den, va?
Ja.
Utan den där korsningen Rindegatan. Ja. Det var Furusundsgatan, va? Precis.
10 år sedan ungefär som man utnämnde det till Josef Franks plats. Och så står det två stolar som man kan sitta ner och ha ett samtal. Mm.
2025.
Stämmer. Han satte nummer på alla möbler, fick ett nummer. Möbler och lampor fick nummer. Medan mönstren fick namn.
Just det.
Och det finns någon liten humor i många av namnen. Han har liksom tänkt ut någonting. han hade nog en väldigt fin subtil humor.
Ja, vad kul.
För er som lyssnar på det här nu då, så kan man ju, har man inte snappat upp Josef Frank eller Estrid, så gör en snabb googling medan ni lyssnar, så kommer ni kommer se mönstren. Elefanten är väl Estrids...
Estrid, ja. Hon gjorde bara ett mönster och det var elefantmönstret.
Ja, och det var inte så bara.
Nej.
Men om man googlar så kan man snappa upp annat också. Som när vi gjorde research här innan, Tommy, så kunde vi läsa så här. Vilken plats, det bästa av svensk design, så långt borta som möjligt från lagom. Personalen var helt, rent ut sagt, älskvärd. Så generösa var de med tid, kompetens och engagemang. Tack så mycket. Det var utan att överdriva en underbar upplevelse. Missa inte det här när du är i Stockholm, läste vi på Google-recensioner från Svenskt Tenn.
Det var fint.
Vad tänker du när du hör såna här saker?
Jag blir nästan lite rörd. Jag tycker att det är liksom fantastiskt att att det är så uppskattat och det vi gör uppskattas på det sättet och hela upplevelsen att vi kan skapa den upplevelsen det är jättehärligt.
Och jag tänker, jag sa också det här innan att man går ju verkligen den vägen utanför innan man går över liksom strandvägen ner mot vattnet för att man ska få kika in där i skyltfönstren. Men det har hänt lite grann, har jag sett när jag traskar förbi där, när jag byggt om och donat.
Vi håller på.
Ja, ni håller på. Förfört.
Vi håller på och bygger om.
För den är också öppnat så man kan se Estrids kontor.
Just det. Vi gjorde en stor ombyggnad 2011 och då öppnade vi upp på övre plan. Det var för länge sedan var det butik där. Sen när jag började så var det bara kontor och mötesrum där uppe. Sen öppnade vi upp där uppe och flyttade kontoret härifrån. Och då Estrid Erikssons kontor hade stått stängt i princip sedan hon slutade. Och då satte vi in en glasvägg där istället så att man kunde titta in i det. Och nu har då Malmstenbutiken som låg närmaste granne har legat som granne i många, många, många år. De har flyttat till Humlegårdsgatan till en jättefin lokal. De har lämnat Strandvägen och vi har tagit över den lokalen. Så att det är det vi håller på med och ska hålla på med ett tag här nu. Att öppna upp så att vi kan få ännu mer yta.
Jättespännande tycker jag det här att båda vara liksom, ett nytt museum och, liksom, och nutid och framtid.
Jag tror att det kommer från Anders Wall, att det är han som har myntat, jag är inte riktigt säker på det, men jag tror det, och han kallar det för en kommersiell kulturinstitution.
Snyggt.
Och jag tycker att det sätter verkligen liksom fingret på vad det är, för vi är ett svenskt kulturarv, en väldigt viktig del av svensk kulturhistoria. Och samtidigt så ska vi ju vara kommersiella. För jag kommer tillbaka till det här med stiftelsen. Vi måste ju fortsätta att bidra till stiftelsen för att de ska kunna dela ut pengar till forskning.
Absolut.
Och det är oerhört spännande och intressant forskning. Det kan jag prata om ett helt eget avsnitt till att säga. Men samtidigt så har vi kulturarvet som vi måste bära vidare och säkra för framtiden. Så att vi har ett arkiv med alla Josef Franks ritningar och förlager som är en del av Sveriges riksarkiv och en del så att vi har en historia som vi ska kunna leva på för evigt. Det var liksom löftet.
Det funkar det i vardagen då, tänker jag. För jag menar, ni skapar ju historia idag, här i podden, bland annat.
Ja,
hamnar vi i ert Svenskt Tenns arkiv då?
Jag försöker samla så mycket som möjligt i arkivet och ibland går det lite snabbt och då måste man sitta och rekapitulera och komma ihåg hur var det nu 2011 så var det. Men vi försöker spara och vi har två personer som är anställda på Svenskt Tenn som bara arbetar med våra arkiv och samlingar.
Oj.
De katalogiserar och vi har ett sånt här museiprogram som vi för in alla produkter i, alla saker, texter och allting material. Så de löpande går igenom det som finns. Vi letar efter sånt som inte finns i arkivet och försöker hitta på auktioner och både internationellt i Sverige för att fylla på så att det finns liksom en bank för framtiden.
Jag tänker att man får lyssna in hur ni gör. Hur man lyckas vara en kommersiell kulturinstitution om man har ambitioner att vara hållbar och långsiktig. Andra verksamheter också. Och jag gör en poddgir över till hållbarhet egentligen. I er hållbarhetsfilosofi så har ni skrivit, jag ska inte göra läxförhör på det nu Tommy, men jag skriver så här, jag tycker det är så sjukt bra. Ju mer kunskap man har, desto enklare blir det att diskutera komplexa samband. Det är ju det är applicerbart för egentligen alla mänskliga koncept. Det, liksom, man behöver inte ta ut det här i form eller design eller i hantverk. Utan det kan vara vilken en verksamhet som helst. Om man köper in på det, då har man ju riggat sig själv för liksom, nyfikenhet, för ny kunskap, för vad än du ska liksom... Kom det här... Ramlar bara fram en sån här snygg citat grej eller hur har ni jobbat?
Nej men jag tror att det kanske började för en 5-6 nej det måste vara mer 6-7 år sedan. Och vi vet ju vad vi gör, och jag är stolt över det, och trodde vi någonstans att vi var ganska säkra på att det vi gjorde var ganska bra också. Mm. Men vi kände att vi behöver nog liksom ta ett grepp om det här, för att inte bara, ja, men det finns två aspekter på det. Dels en stor del av den forskningen som Kjell och Märta Beijer stiftelse bidrar till är på någonting som heter Beijerinstitutet, som är en del av Kungliga Vetenskapsakademin. Mm. De forskar i ekonomisk ekologi, kopplingen mellan ekologi och ekonomi. Mm. Och oerhört intressant forskning, den behöver jag inte gå in i just nu. Mm. Den kan man läsa mer om på Beijerinstitutets hemsida, för det är liksom, ja, superintressant. Mm. Men om vi då ska bidra till den här forskningen, så måste ju vi någonstans göra så rätt som vi kan.
Jajamän. Mm.
Och då måste vi ha koll på vad vi gör hela vägen, och det var det vi gjorde. Det finns en kvinna som heter René Andersson, som är en av de kanske främsta inom barnrätt och arbetsrätt och produktion i världen. Jag har tidigare jobbat med henne, jag och vår vd har tidigare jobbat med henne på indiska, där hon åkte hela tiden till Asien och till Indien och kollade så att produktionen var rätt.
Just det.
Så vi tillsatte René, och hon fick gräva i varenda material, varenda produktion som Svenskt Tenn gör, för att se om det är någonting som vi inte gör rätt.
Mm.
Och för att vi alla ska kunna liksom ärligt stå upp för det här och säga att det vi gör, det är så bra vi kan göra det. Och i den här hållbarhetsfilosofin så finns det också en intervju med Carl Folke, som då är professor och chef över Beijerinstitutet, och hans sätt att se på vad vi gör.
Mm.
Och vi har ofta, nu har jag inte träffat honom så mycket under pandemin, men vi har ofta dialog, vi har gjort utställningar tillsammans där vi har visat den här forskningen. Och Carl Folke säger någonting som är otroligt bra, att det är när man arbetar med kvalitet, och så är det långsiktigt hållbart.
Mm.
För då kan det leva över en längre tid.
Mm.
Och Svenskt Tenns produkter, jag vet inte, det är inte många andra företag som har, där man gör speciella avdelningar på auktionshusen när man har auktioner.
Nej. Nej.
För att man säljer de produkterna, för att de är per definition lever i generationer.
Mm. Jag pratar liksom fjärde hands och femte hands värde.
Ja,
liksom.
Och ibland är värdet högre ju äldre det blir.
Ja.
Men kvaliteten är ju fortfarande densamma. Det är samma hantverk som ligger bakom. Och det gör ju att det här är hållbart.
Mm.
Oavsett om vi då använder träslag som kanske inte skulle vara hållbara om de gjordes för masskonsumtion.
Nej.
Eller för fast food. Vad ska jag säga?
Om
man använder en del av de här träslagen bara för att det skulle vara snabbt.
Mm.
Nu blev det jättekonstigt.
Nej, men jag helt rätt.
Ja.
Helt med. För en annan sak som står i den här hållbarhetsfilosofin som jag tycker var superintressant, det står mycket bra i den här, det är när du beskriver uttrycket naturkapital, och som jag förstår som också kommer från Beijerinstitutet, och hur liksom verksamheter sätter rättare sagt ekonomiska värden på många tillgångar, hur många kapital och så vidare här. Men vad tänker du där om att fler verksamheter än ni också skulle börja sätta, liksom, göra det här på våra naturresurser?
Ja, men jag tror att vi kommer bli tvungna att göra det.
Ja.
För annars så kommer ju inte vi som art att kunna finnas kvar på jorden. Det är Carl Folke då, som jag en av mina stora idoler.
Mm.
Det, han brukar ju alltid säga att men jorden kommer finnas kvar.
Mm.
Men människan kanske inte kommer finnas kvar om vi fortsätter som vi gör. Och det ansvaret måste vi ju ta, och då blir ju naturkapitalet en oerhört viktig del av den resursen som vi ska lämna vidare till nästa och nästa och nästa och nästa generation.
Nu blir jag ju sugen att göra en snabb ekonomisk workshop ihop, och det här kan ju bli en dikeskörning. Men för innan vi tryck på räck här idag, Tommy, så pratade vi om industriell ekonomi. Basen för industriell ekonomi är ju då att man försöker få ut så mycket volym som möjligt ur en process och med så lite kostnader som möjligt i den i tillverkningen. Så den bygger egentligen på en massiv konsumtion. Man får bara likes för konsumtion, för då lönar sig den här processen bättre och bättre. Gud vad skäll jag skulle få från en ekonom genom att beskriva så här. Och när vi då pratar om naturkapital, och när du nämner att sättet att vara hållbar på, det är att bygga så hög kvalitet som möjligt så att man då öppnar upp för återbruk egentligen. För det är det jag tar in, blir principen då. Mm. Är inte den transformation, den ekonomiska förflyttningen vi ska göra då? Liksom, att, kan inte den, är inte det man ska försöka applicera på alla andra industrier och näringar i så stor utsträckning som möjligt? Kan inte det lösa?
Liksom? Ja, men det vore ju fantastiskt, och sen ska inte jag sitta här, för jag är varken ekonom eller ekolog, eller jag är bara en creative director. Jag är, har inte den riktiga kompetensen, men i min värld, i mitt huvud, så måste det ju bli så att vi måste ju liksom ändra ett mindset. Ja. Vi kan inte fortsätta att masskonsumera. Vi måste välja produkter som håller längre. Mm. Sen om det ska hålla i generationer, det kanske inte behöver göra, men att det håller längre än att det går till soptippen eller går till återvinningen efter bara en eller två användningar. Det kan ju inte vara möjligt att vi ska lämna det till våra till nästa generation.
Nej.
Det är bara min personliga reflektion. Så den som kommer på lösningen på att fortsätta att producera produkter som alla har råd med utan att utnyttja, utan masskonsumtion, och den här tillväxten som också är en del av vår ekonomi, den måste ju få Nobelpris.
För det är väl egentligen den pusselbiten som inte finns med på vår workshop som vi drog igång här nu då. Det är ju just att en del av masskonsumtionen, det är att den löser en ganska, den gör det transaktionella delen av det här, det är att du får intäkter per såld enhet som gör att du får, ja men, saker make sense i Excel när du gör, medan när du ska jobba med kvalitetsdimensionen, då måste ekonomin och prispsykologin behöva se helt annorlunda ut. Men jag tänker att det är ju också bara ett par workshops.
Ja, det är snart där också. Ja. Jag får ju ofta höra det, att ja, men det är ju lätt att säga att vi ska arbeta med hög kvalitet och långsiktighet. För jag kan säga det som företrädare för Svenskt Tenn, men då priset är ju därefter. Ja, och det är ju det som blir utmaningen på något sätt, att hur ska vi kunna producera kvalitativa produkter som fler har råd att handla. För att det är klart att vi måste ju ta betalt för det som hantverket som ligger bakom och för de materialen. För det är ju den största delen av våra produkter är tillverkade i Sverige. Vi har en lönenivå som är helt annan än vad man har i Asien. Vi arbetar med de bästa träslagen. Det är klart att det kostar mer än om man köper billigt trä från ryska tundran eller vad man köper trä ifrån. Det är klart att det påverkar ju priset. Vi har inte extra höga marginaler. Den vinsten vi gör, den går till allmännyttan.
Nej, men det är på alla nivåer, tänker jag. För dels som producenter och som tillverkande företag och industrier. Men sen även, tänker jag, också som vi som konsumenter. Och all respekt från min sida där också är att alla måste upp till ett visst välstånd och tillgång till välfärd och hela den delen. Men just den här slit och släng kulturen är ju någonting då som jag tänker vi som konsumenter ska göra upp med. Och där tycker jag, i din roll som creative director i med båda fötterna där i kundbehoven och i upplevelserna av de här produkterna, är ju kan vara oerhört insiktsfull, tänker jag, för att förstå vilka förflyttningar vi behöver göra. Vi pratar också om det innan. Vi pratar mycket innan. Mycket gånger, men just det här med modebranschen. Och det här är färgerna. Nu släpper man inte kollektionen kanske på samma sätt som tidigare. Men nu är det här som gäller i år. Så ut med det gamla, så tar vi in det nya. Mm. Istället för att verkligen då hålla fanan högt i den där långsiktigheten.
Mm. Jag brukar tänka på att prata om att för kanske 10 år sedan så var ekologiska produkter en liten hylla på ICA eller en liten del av det sortimentet som fanns på ICA. Men jag tror att, och idag är det ju, nu kan jag inte ICA sortiment, men en väldigt stor del av deras sortiment är ju ekologiska produkter. Absolut. Och då tänker jag att det var ju vi som konsumenter som ställde kravet, och det var vi som konsumenter som handlade det och gav dem
exakt
utveckling i att fortsätta utveckla ekologiska produkter. Så jag tror ju att egentligen så ligger den stora makten ligger hos oss som konsumenter. Mm. Om vi ställer krav på producenterna att vi behöver bättre kvalitet. Mm. Nu vet jag inte hur man ska göra det, men om man, ja, det blir ju, konsumentmakten är ju mycket viktigare på något sätt. Det är ju den som är det viktiga än om det kommer från andra hållet.
Ja, men, ja, och där har ju, tänker jag, ni som varumärke en enorm, tänker jag också, kraft i att faktiskt kunna förändra. För jag tycker att med tanke på det fokus på produkterna som ni har, som andra varumärken börjar upptäcka nu. Men det är produkten som är varumärket. Men no shit, det visste Estrid för snart 100 år sedan. Mm, och att verkligen liksom, det har ju också varit, upplever jag, nyckeln i framgången i, liksom, i varumärket, som har gjort att ni har nått ut så pass brett och så pass över, liksom, över nationsgränser och ut i världen och inte har liksom sökt det här enkla reducerade, utan snarare att om vi är liksom komplexa och vågar vara komplexa och liksom nyanserade, då kan vi lyckas.
Ja, och jag tror, nu kommer jag tillbaka till hållbarhetsfilosofin, när vi kan och förstår det som står där, och när vi kan förmedla det till våra kunder, då har vi insikten för att vi också kan göra en förändring. Mm. Eller vi kan påverka på något sätt.
Ja, verkligen.
Vi kan vara med och påverka för att vi kan stå för det som vi gör. Mm. Och det som var roligt, nu är jag tillbaka i det också, men det som var roligt, det var ju att René, när hon hade gått igenom alltihopa, sa att det är bra. Mm. Det var inte så att det var, nej, ni får sluta tillverka det där, den produkten och den produkten, för det finns inte bra kedjor i hela vägen. Och då har vi gått tillbaka till material på materialnivå och hon ser att men det här, ni har liksom koll på det, och det var en trygghet för oss.
Det kanske blir en liten vass fråga här då, men jag är säker på att du kan parera den, så jag vill ställa den ändå. Nej, men jag tänker just kopplat till svenskt tenn i materialet. Tenn är ju ett material som är, jag vet inte vad man klassar det som, men bland det har varit lite det trubbel kring materialet.
Konfliktmaterial tror jag man kallar det.
Ja. Absolut.
Vi har säkrat att det tennet som vi arbetar med inte kommer från konfliktområden.
Just det.
Det är det vi kan göra.
Ja. Yes.
All in all här, nu har vi liksom sprungit runt lite grann kring hållbarhetsfilosofin, pratat om principer för hur ni har producerat egentligen i själen. I svensk tenn har vi pratat om här nu. Vi gör ju det, Andreas och jag gör det här för att knycka kunskap från dig, Tommy, för att paketera ihop det poddformat och ge det vidare. För det finns ett recept här, det är väl egentligen det är det vi får och gräver efter. Det finns en princip här som man kan ta sig an som, oavsett vad man ska pyssla med, och det är väl egentligen att man hittar integriteten i vad man vill göra. Hitta att den är sund i grund och botten, för det gjorde ni i hållbarhetsfilosofin. Och så sen inte flytta sig från den positionen, för det har ni ju faktiskt inte gjort, utan när resten av världen sprang iväg i massproduktion, som definitivt har skapat många magiska saker för världen. Det har hjälpt många människor upp i Maslows behovspyramid. Så har det också skälpt oss, vår egen ekologi håller vi på att skälpa. Så vi ska ju liksom tillbaks egentligen till hantverk och kvalitet och liknande. Det är väl egentligen det vi har pratat om här nu. Och att vi borde kunna hitta ett sätt för fler verksamheter att kunna göra den förflyttningen framåt.
Ja, och så tror jag det finns en komponent till och den har, det är ju också lite att sitta på höga hästar och säga det, men det är det långsiktiga, att hela tiden tänka långsiktigt, och det kan vi ju göra tack vare att vi har den här ägaren, men jag tror att många fler borde tänka mycket längre eller längre framåt. Hur påverkar vi framtiden genom det vi gör? Mm. Hur påverkar vi både miljö- och hållbarhetsfrågor men också liksom, varumärket? Hur bygger man ett varumärke långsiktigt? Och det kan man titta på hur Astrid Eriksson gjorde och hur vi fortsätter göra det för att någon i framtiden ska kunna göra det.
Här blir det ju intressant då. Då tar vi tar den tanken och sen så slänger vi på digital på det.
Mm.
Vad händer då? Ingen press.
Det går jättebra. vi är ju också digitala. Vi är ju också en e-handel. Vi är också en storytelling webbplats. Och det är ju klart en utmaning och vi jobbar ju på det hela tiden på att vara det här varumärket och bygga det här varumärket också internationellt. Vi är ju än så länge ganska lokala. Vi har också väldigt mycket kunder internationellt, men den största delen är ju ganska lokal för att vi är den här butiken. Men om vi ska vara på andra ställen så ska vi ju inte öppna en ny Strandvägen butik utan Nej. Då får man ju liksom göra det digitalt.
Vad är det tanken liksom, om man tänker sig, jag menar, ni har ju varit internationell sedan 1924 egentligen då. Men om man tänker sig att tillväxten för er verksamhet ska fortsätta med mer marknader och så, är den primärt digital, ser ni då, framåt?
Absolut.
Hur ser det? Har du ingen läxförhör nu, men hur mycket är det som är utanför gränsen i form av i handeln idag?
Av försäljningen? 20% ungefär tror jag. Men du ska gissa på att det är utav e-handelsförsäljningen ligger utan.
Är några länder som poppar där?
USA, absolut. Storbritannien har gått ner lite på grund av Brexit, men Storbritannien och Skandinavien, de skandinaviska länderna.
Jag tänker med, om man tittar på Josef Frank nu och jag, som sagt, det här är inte mitt ämne. Jag är mer e-handelsmänniska. Men så tänker jag att Storbritannien, alltså mönstren som Josef Frank gjorde, tycker jag fanns väldigt mycket i Morris.
Så det är inte så illa.
Nej, hyfsat. Ja, det ser svettigt ut. Ja, men det finns liksom, fånga upp någonting där kommer från Storbritannien.
Frank var väldigt inspirerad av Morris och hans sätt att arbeta, absolut. Och det finns någonting i Franks estetik som är anglo, skulle jag säga, att det tillhör vår värld, den här världen. Estetiken kanske är svårare i andra delar av världen där estetik står för något annat. Men det som är intressant är ju att många kanske tror att det är svenskar som bor i de där länderna som handlar, men det är ju inte bara det, utan vi har ju också en internationell fanclub, skulle jag säga, som ser och uppskattar det vi gör.
Den är ju intressant att tänka också, för nu kan ju vi, eller du har koll på eran försäljning, men jag tänker också försäljningen i andra led och den ekonomi som skapas som ringar på vattnen när produkterna byter hand på, även på Blocket. Så att
säga. Men absolut. Och tidigare leden innan. Exakt. För det är ju också så otroligt spännande att tack vare att vi producerar det vi producerar så kan vi också hålla svensk hantverksindustri igång. Många av de producenterna är väldigt små familjeföretag som fortfarande kan leva vidare tack vare att de producerar för Svenskt Tenn. Det är glasbruk, det är Larsson korgmakare som sitter i en källare i Gamla stan och gör alla rottingmöbler. Det är snickerier, det är det finns många av dem som fortsätter att leva tack vare. Så vi brukar säga att vi arbetar med ett utdöende hantverk. Det är liksom, och man vill ju att nästa generation ska fortsätta också. Och då behövs det också ett större intresse för kvalitet och hantverk. Då behöver vi ju också sälja mera. Det är kanske inte enbart för att öka omsättningen, utan det är också för att säkra hantverket. Ju mer vi kan sälja, ju mer kan de få arbetstillfällen.
Mm. Men det är ju, tänker jag då, om man ska titta på det här decenniet, det känns ju som en jättesund strategi. Mm. Alltså att man då är plattform. Man ser sig själv som en plattform och att man fortsätter liksom hitta sin internationella publik. Mm. Den svenska publiken tror jag kan känna till er vid det här laget. Liksom. Mm. Och jag tänker så här, ja, men det finns ju en stor webbplats som heter Etsy som då är, som egentligen har gjort det här då under 10-20 år kanske, jag vet inte. Att vara, att ta en sida ur deras digitala strategi egentligen, det är väl den att man då fast med svensk tens integritet där har man ju, där får man ju upp liksom både kvalitet och volym då över tid. Snabb tanke. Kanske en jätteuppenbar, men
men absolut, absolut, ja.
Ska vi tappa lite fotfästet heller i framtiden då, tänker jag. Ja. Och kanske något i stil med från, tänker jag, Josef Frank till Josef Fares. Nu pratar om den här kända svenska eller libanesiska filmregissören, speldesigner. Han tog hem liksom spelvärldens Oscar här med det här spelet It Takes Two. Och i det här spelet då har då Haze Lights, jag har bättre koll på de här med Mats, men de har ju, deras digitala formgivare har ju tagit fram, eller man har designat ett helt nytt universum här. Kommer liksom Svenskt Tenn kunna samarbeta med en speldesigner i framtiden?
Oj, vem av er var det som sa innan att framtiden är ju här och nu? Här och nu kanske jag inte skulle göra det, men vem vet, det, absolut. Det skulle vara jättespännande att se hur det skulle kunna fungera. Så länge vi säkrar vårt varumärke och det som grunden i företaget, så måste vi också testa på nya sätt, och det är det som är en del av Estrid Erikssons kärnan i Estrid Erikssons entreprenörskap, var ju att våga och våga testa och våga prova nya saker, och det måste man ju göra. Så absolut någon gång i framtiden. Om det fortfarande är intressant med spel om 50 år.
Jag tänker det är så här, nu då i alla fall med spel, det är också en arena för den goda smaken, tänker jag. Hur vi liksom väljer att konsumera det här spelet, för det är så snyggt och det är så grymt och det är så bra liksom, så bra gjort. Så jag tänker också där liksom den goda, eller dit den goda smaken tar oss, är ju också på något sätt en möjlighet, tänker jag. För även om, vad jag har förstått här i historien, att även om man har sitt arv, så har man, eller har ni alltid på något sätt sätter som en butiken är er scen som på något vis hela tiden också förändras.
Verkligen.
På något sätt då.
Butiken har beskrivits som en ständigt förändlig scen. Och det gjordes under Estrid Erikssons tid, och det är ju en av våra ledord. Det är ju liksom någonting som vi försöker leva upp till hela tiden. Vi har ju två personer som bara jobbar med att skapa de här utställningarna och miljöerna och det visuella i butiken, som jobbar med det hela tiden. Så att det är jätteviktigt. Det är också en viktig del i våra gener att skapa den här scenen och den här upplevelsen som det är att komma in. Där man kan känna att man kan sätta sig ner i en soffa och känna att ja, men här kan jag bo. Här känns som att det är hemma. Alla sofforna står inte på rad och du tittar på allihopa samtidigt, utan de står i miljöer som är.
Det är just det som är häftigt, tycker jag. Men också hur man remixar liksom grejerna på nya sätt. Det är det jag tycker är så spännande. Och jag förstod det också med Estrid där, att hon mixade också liksom både vanliga snittblommor och plastblommor. Liksom.
Ja.
Det är
levde hon ju en tid när plastblommorna var det nya. Det var kanske den tidens dataspel.
Just det, exakt.
För då hittade hon någonting nytt. Då hittade hon det nya, och det var ju plastblommor. Så då blandade hon det med riktiga växter. Men det finns i den här filosofin som vi bygger vidare på, som är, bygger egentligen på Josef Frank, skrev någonting som man kallar för accidentismen.
Ja.
Och accidentismen, om man ska uttolka det, så är det som om av en tillfällighet.
Mm. Just det.
Att det ska kännas som att saker har skapats av en tillfällighet. Mm. Mm. Och när man möblerar ett rum så ska det inte kännas statiskt. Nej. Utan det ska kännas som att saker har liksom hamnat där lite. Så, fast då, det är planerat, men det ska som om av en tillfällighet. Och i den här filosofin finns det också att man ska ju blanda gamla saker och nya saker och antika saker och billigt och dyrt. Och, så att egentligen det vi visar i butiken på Strandvägen är ju, där är det ju bara Svenskt Tennprodukter. Sen när det kommer hem till någon annan så blandar ju du det. Mm. Mm. Och då finns det också, Estrid Eriksson har sagt att det som man ställer tillsammans, om man ställer ihop saker som man själv tycker är vackra, då blir det vackert tillsammans. Mm. Så att man ska lita på sitt eget öga också. Det man själv tycker är vackert, det blir vackert tillsammans.
Men är det inte det där, är det inte koden det där då? Hur koden till någonting som blir tidslöst, det är ju att den då måste kunna mixas med massor med olika sammanhang. Eftersom det är ju där möblerna lever, tänker jag. Alltså om man då hittar det som designer och som formgivare, då har man ju den där, då får man ju till den där långa horisonten, långsiktigheten.
Ja, jag tror att Josef Frank var ju också väldigt, han inspirerades utav väldigt mycket olika tidsperioder, olika stilar, olika typer av estetik, och så blandade han ihop det och skapade sin egen stil utav det. Och mycket av, om man tittar på en möbel, så kan man se att man känner igen detaljer, eller ögat kan läsa av, för att du känner igen det från tidigare historia.
Jajamän,
och det gör att du tycker om det, för att du känner igen det. Så att det ligger någonting i hans sätt att leta efter referenser och blanda dem.
Mm.
Som skulle kunna göra det, som kanske är det som är det gör att det är långsiktigt.
Jag blir jätteglad att du säger så, för innan du kom in och vi fick träffa dig här, Tommy, så sa jag till dig, Andreas, här, men Svenskt Tenn känns lite grann som Daft Punk, som då, om man inte är jättebekant med pop och house scenen så är det ju ett franskt band som har funnits i 30 år nu, som då är bra på just remixar och har hela tiden hittat ett sätt att gifta samman det gamla med det nya och hitta sin relevans i det. Mm. Jag tyckte du beskrev Daft Punk precis nu.
Men också en känsla av att de kommer att ta över allt nu. Nu kommer all musik bli så här. Ja. De har alltid kvar den auran, i alla fall hos mig.
Och allting annat kommer bara vara blandningar utav allting.
Exakt.
Så summerat här, så får du välja vilken typ av obekväm workshop som du vill ha framåt, Tommy. Det är antingen den här ekonomiska workshopen som jag har försökt dra igång nu, där vi ska hitta en ny modell. Vi ska lägga ner industriell ekonomi och gå in i kvalitet och långsiktighet. Eller så blir det ju hur vi ska bygga virtuella världar med Svenskt Tenn och Josef Fares. Eller så blir det någonting med en musikscen med Daft Punk. Vilken av de här vill du?
Men vore det inte fantastiskt att få liksom Nobelpris i ekonomi? Att vara utbildad modedesigner och få Nobelpris i ekonomi. Jag vill vara med i det.
Jag tycker
att det är något mest utmanande faktiskt.
Vi har ett par avslutande framtidsfrågor som vi alltid gör. Och nu har vi dragit igång en ny säsong också. Så nu är du först ute för att få testa en avslutningsfråga för säsong 2022 för oss här. Kör du.
Ska jag köra den? Ja. Vi kan väl lite kontext på den. Vi gissar ju då, jag och Mats här, att det här decenniet fylls med innovation och digitalisering och tech och definitivt olika former av hållbarhet och klimatarbeten och satsningar. Men i det här så är vi också nyfikna på vilka fler egenskaper som kan bli viktiga de här kommande åren. Så vi är nyfikna på vilken egenskap som du tycker är viktig att fokusera på i det här decenniet.
Oj, oj vad jag får tänka nu. Det går ju inte att komma undan att det handlar om hållbarhet. Det är liksom, det finns ju inget annat som kan gå före det på något sätt. Och det är liksom en, vad ska jag säga, en icke-fråga som måste ligga längst fram. Och hur man löser alla de här andra delarna måste ju göras genom att man överst måste ju stå hållbarhet och långsiktighet på något sätt.
Ja, men det är jättebra.
Jag
skriver under. Alltså, självklart, det är på ett sätt en självklarhet. Men utifrån det samtal som vi har haft och de sätter huret kring hållbarhet. Mm. Det tycker jag är oerhört intressant i när man då ser eran filosofi kring hållbarhet och hur ni arbetar och hur ni också beskriver bokstavligen här hur Kina och Kina faktiskt sitter ihop.
Ja. Mm. Nej, men jag tänker att det liksom det finns ju ingenting det måste ju vara liksom en ostkupa över alla andra andra saker. Och det tror jag det perspektivet är vi ju nästan där och förstår, men vi kanske inte riktigt är än. Alla är inte riktigt där än. Och få hela världen att vara med på det kommer ju krävas otroliga satsningar eller utmaningar för att göra det. Sen har ju vi en annan utmaning, det är att vi fyller 100 år snart.
Mm, jag tänkte på det. Det är ju typ i dagarna när jag snuffar, men ja. 2024.
Ja. Man har börjat planera.
Ja, många år.
Ja. Ja. Vad spännande.
Det kommer bli spännande.
Så all in all, stort tack för att du ville gästa oss och bjuda på massor med godbitar från er historia. Jag tar in, för er som lyssnar, kika in på den här hållbarhetsfilosofin. Mm. Det är ju väldigt välgjort arbete och skänker mycket eftertanke, och det kan tas med, tycker jag, in i vilken verksamhet som helst, det som ni har kommit fram till där. Det är inte typiskt för Svenskt Tenn, utan det är en sund riktning av en verksamhet, tycker jag att man läser där.
Ja, men det är
en
genomlysning, och vi fortsätter att uppdatera och hålla så att den hela tiden känns liksom aktuell också, så att vi inte missar någonting som händer på vägen. Ja, absolut.
Så stort tack för tiden.
Tack så hemskt mycket.
Tack
själva.
Och tack för att ni har lyssnat in.
Ja, tack så mycket.
Hej.
Hej.
Hej. Tack för att ni har lyssnat på Tommy och på oss. Vad tänker ni? Finns det något som du kan plocka med dig från vårt samtal här idag? Vi blev själva väldigt inspirerade av Tommy och de insikter han delade från hans arbete. För vad skulle egentligen hända om fler verksamheter anpassade sig till en mer ekologisk ekonomi? Kanske utökade ambitionsnivåerna kring hållbarhet och hittade nya vägar fram för att öka möjligheterna till återbruk av produkter och liknande. Helt enkelt riggade sig själv för en typ av långsiktighet som vi har fått lyssnat in till här. En ny svindlande tanke för mig. Vill du ha nya, fler, kanske svindlande tankar, kanske något av våra andra samtal kan vara spännande för dig? Vi rekommenderar en lyssning på en helt annan bransch och en helt annan vara, kan man säga. Dock fortfarande jättespännande, tycker vi, och ett samtal laddat med bra bränsle till nya svindlande tankar. Lyssna gärna på 0920 Niklas Gyllenram och den uppkopplade bilen. Det är alltså 0920 Niklas Gyllenram och den uppkopplade bilen. Här pratar vi med Niklas om de stora förändringarna bilbranschen står i och hur den är driven av mjukvara faktiskt. Avsnittet med Niklas släpptes 21 juni 2021 och finns en bit ner i listan av avsnitt i din poddspelare om du prenumererar. Eller kanske några scrollningar ner på webbplatsen kjellanderobjork.se om du inte prenumererar än. Ni fattar inte än, va? Dela gärna dina tankar med oss också om du vill. Vi finns på LinkedIn, på Instagram, och våra kontaktuppgifter finns på webbplatsen. Och du, ha en fin dag. Hej!